Ni lyssnar på podcasten Kass och Krass med mig, Cassandra Alm.
Och mig, Ida Krasse.
Ja.
Avsnitt 13.
Sant. Vi har kollat på, i helgen så var vi och kollade på Lars von Triers Nymphomaniac. Som ni kanske såg på vår Instagram och Facebook.
Ja. Fyra och en halv timme. Sex. Kan man säga.
Typ.
Typ. Ja.
Kan inte du berätta lite vad den handlar om?
Jo. Nymphomaniac börjar med att en man finner en medvetslös kvinna i en gränd. Och
jag ska bara avbryta dig en sak. Vi kommer inte avslöja så mycket, så man behöver inte känna sig orolig för att vi ska spoila något, eller?
Vi hoppas att vi inte får göra det. Vi får klippa bort det i så fall. Ja, en man som spelas av Stellan Skarsgård hittar en medvetslös kvinna i en gränd. Hon spelas av Charlotte Gainsbourg och heter, hennes roll heter Joe och han heter Seligman. Och han tar med henne hem till sig och ger henne hjälp. Hon är sönderslagen liksom. Och därifrån så börjar hon berätta sitt livshistoria. Som visar sig ha en röd tråd mer eller mindre. Och det är sex och en så gott som ständig, närmast besatt jakt på orgasmen. Och sen är filmen uppdelad i 8 kapitel. Och hon, eller hon berättar, för att det inte ska bli för jobbigt, hon är väldigt skuldtyngd. Och hon, för att orka berätta, så gör hon olika kapitel av sitt livshistoria. Och han som mer eller mindre lever i celibat. Han bor i en lägenhet som är närmast liknande en munkcell eller så. Och det visar sig att han i hela sitt liv har levt genom litteraturen, så han är extremt beläst. Så hon gör som kapitel av sitt liv. Och han kommer in med extremt litterära och intellektuella paralleller, ja, eller liksom reflektioner och tankar.
Ja, referenser.
Referenser,
ja,
tack.
Precis. Ja.
Och det är rätt roligt, för i förra avsnittet så pratade vi om den manliga sexualdriften som nästan närmast djurisk, eller hur den ses på från samhällets normer. Och att den kvinnliga sexualdriften är mer eller mindre passiv eller förväntas alltid ha kärlek i fokus. Och då var ju det här närmast raka motsatsen. Ja. Vad säger du?
Ja, exakt. Det känns som den röda tråden i hela den här, eller frågan som liksom finns med hela tiden, är att kvinnan ska vara, å ena sidan vara en sexuell person, eller vi ska vilja ha sex. Men bara på ett sätt som passar in liksom, i alla normer i samhället. Att vi ska, om man inte vill ha sex, så blir man tråkig, som vi diskuterade förra gången. Och får liksom massa, man ger signaler av en hit och dit. Men man ska inte vilja ha, man ska inte vara för tydlig med att man vill ha sex. Det, liksom, det passar inte in i den, i kvinnorollen, att drivas av en sexlust liksom.
Nej, precis. Eller liksom framförallt kanske inte att vi vill ha sex för att nå vår egen orgasm, utan att det är nästan som att sex anses vara som en krydd, eller att vi vill, vi är till för att ägga någon annan.
Ja,
eller
jag har inte sex med min skull.
Nej, liksom. Precis. Nej. Eller så här, oj, har du inte kommit än?
Nej, precis. Nej,
hoppsan.
Nej, exakt. Eller har du, precis. Alltså hur ofta är det, eller det är väldigt ofta inte det som är målet. Nej. När man har sagt med någon som har hittat sig så ofta.
Ja, eller som det som jag pratade om i ett avsnitt för jättelänge sedan. Men att sådär, vad var det? 70% inte kan komma genom bara penetrationssex. Och det är typ det vanligaste.
Exakt.
Knappt folk har förspel liksom.
Nej, precis. Ja, ja.
Det är ju en närmast omöjlig roll att uppfylla.
Precis. Och han tar ju upp det. Hon, Joe då, som hon heter, som är huvudrollen, hon hon har, är ju extremt skamfylld.
Mm.
Och det liksom tas ju upp på ett sätt som att sex är, alltså han ifrågasätter liksom det här att
han skulle, menar du alltså
Lars von Trier, ja, ifrågasätter att sex, kvinnans sexualitet skulle vara något dåligt och förbjudet.
Mm, precis, alltså, det är det, precis, han, det är det undersöker liksom.
Ja, precis.
Precis. Och hon, för hon säger det, hon säger det, I'm a bad person, I'm a bad human being.
Mm.
Och det har de ju löst rätt schysst genom att Seligman då är, alltså Lars, eller vad heter Stellan Skarsgårds karaktär är, han benämner sig själv som asexuell.
Mm.
Och är extremt odömande.
Mm.
Så han tar sig an hennes berättelser utan att på något sätt gå igång på dem eller se det som en tease eller,
mm,
utan som sagt han går direkt till litterära referenser och, mm, ja, men han kopplar en av hennes rapatser kopplar han till flugfiske.
Ja,
till exempel, ja,
som är ganska många i delar eller,
ja, precis, ja, eller ett helt kapitel
liksom. Mm.
Ja, det är som sagt en väldigt lång film och den är väldigt explicit. Lars von Trier har själv sagt att han ska göra en porrfilm, tycker att han har gjort det.
Om man har just skulle ha haft liksom för avsikt att göra en porrfilm så har han verkligen misslyckats. För det jag tycker det finns, alltså för en sak som jag tänkte väldigt mycket på när vi såg den var att i ett annat avsnitt så pratade vi om en film, Blå är den varmaste färgen.
Mm.
Och om man inte lyssnar på det så kan jag gå in och göra det. Jag kommer inte berätta vad den handlar om. Men där är det i alla fall väldigt också explicita sexscener.
Mm. Mellan två kvinnor.
Precis, mellan två kvinnor. Och där, när jag tittar på den så känner, även om det är, nu strunsar man om det är kvinnor eller män, men i den scenen kan jag relatera till deras sex liksom.
Mm.
Även om jag inte, ja, men på ett helt annat sätt, alltså, deras
känns väldigt närgånget
och, ja. Precis, att det är en, deras relation kan jag relatera till. Och, mm, och det är en helt annan känsla. Det, när vi satt den biografen och kollade så var det lite så här, man liksom kände hur folk så här rättade till sig lite i stolarna och harklade sig och liksom så här. Men det här var ju en fullproppad liten salong. Jag satt jättenära en medelålders man på andra sidan. Jag kände mig aldrig obekväm i någon. Nu är det här den censurerade versionen.
Mm.
Men jag kände mig aldrig obekväm liksom på det sättet. För i den här filmen så framställs sex som liksom någonting, alltså snarare något avskyvärt, eller vad ska man säga, det var inte, det fanns ju vissa bitar som var lustfyllda,
ja,
men framförallt så tycker jag att det
var inte passionerat sex, det var mer tvångsmässigt, alltså det var verkligen,
ja,
framställt på det sättet.
Exakt, alltså det känns så här. Det var inte någon form av njutning som förmedlades till oss, nej, i salongen. Även, nej, om vissa kapitel var liksom, då var sex fortfarande något lustfyllt för, mm, henne. Precis. På ett liksom, ja, sätt som, ja, ses som friskt liksom. Ja. Men det var inte den. Och sen också så här, porr, för då han har ju sagt det, jag tänker att han sa att det var porr var bara ett sätt att, alltså Lars von Trier säger väldigt mycket, mm, konstiga saker som är till för att, mm, provocera, få uppmärksamhet, mm, för sina filmer, alltså ren marknadsföring liksom. Så jag trodde ju inte att jag skulle gå och kolla på en porrfilm heller.
Nej.
Men det här har ju många ifrågasatt liksom och funderat över så här, men varför får han göra porr och så vidare som inte har sett filmen då?
Precis.
Men att någon skulle säga att det här är porr, när porr, jag kollade vad så här, när man, om man kollar på porr på Wikipedia,
mm,
så står det typ att pornografi är sexuella skildringar med syfte att underhålla och väcka lust. Och han kan ju inte haft, hans agenda kan ju inte någonstans ha varit att försöka väcka lust i, nej, biosalongens besökare liksom.
Nej. Nej, men jag läste en intervju, eller fragment av en intervju med Stellan Skarsgård,
mm,
när just den frågan hade ställts. Mm. Och då sa han att om det är någon som går och tror att det här är något form av rumpmaterial så kommer den gå och bli besviken. Liksom. Och ja, det är ju verkligen så. Ja. Det väcker ju, det är inte alls det romantiskt upphetsande, kärleksfyllda eller liksom sexet, utan det är något helt annat.
Verkligen.
Men det är ju väldigt, han har ju använt sig av alltså porrskådisar, för det är ju riktig penetration. Det är ju det som är det enda i närheten.
Det är ovanliga liksom.
Ja. Precis. Men det känns också som att det är inte så stor grej. Som vi sa när vi såg Blåna varmaste färgen, så var det ju, då nämnde vi det att han skulle säkert bli besviken av det här, för att det är inte så häpnadsväckande längre.
Nej, exakt.
Så han kom 3 månader för sent.
Ja, men det är, jag tycker verkligen det. Ja. Han ville ju vara första att göra något väldigt banbrytande liksom.
Men den här om vi ska återgå till kvinnlig sexualitet och Joes relation till den och hur den framställs, hur känner du kring det? Eller känns det som att vi har pratat klart om det?
Nej, vi kan prata om det i åratal. Vad tänker du på då?
Nej, men just det här med att det skildras en kvinna som hela tiden söker sexuella. I början av filmen så har ju till och med hon och en tjejkompis en tävling på tåg. De tävlar om en påse chocolate sweets. Och den som vinner är den som har haft sex med flest under den här tågresan. Och då skildras ju det här, det är för att det är så ovanligt att se det. Då är de i mellan 15 och 20 års åldern.
Exakt, man får se väldigt så här, de är på tåg och ska, när tåget är framme på en stationen, så vinner den som har haft sex med flest personer. Och då är det ju, det är ju, alltså det finns en scen som är så här, de går och kollar av sitt byte. Och går i en liksom dekupéer, och så går de i korridoren utanför. Och så här, männens blickar är ju verkligen, det är ju inget, hade det varit tvärtom då, alltså det här sägs ju även, ja, det nämns även i filmen det här, att så det är en väldigt tydlig sak liksom. Att hade det varit kvinnor som satt där och kollade, så hade det ju aldrig blivit, då hade ju inte de tittat på det så här. Kom och ta mig, lilla tjej eller lilla kille. Utan då tittar man ner liksom. Så ja, det är, rollerna är väldigt, även om de gör någonting annat som är ovanligt, så är det ändå, mansrollen är där hela tiden liksom, på ett jättemedvetet sätt.
Verkligen tjej, liksom. Ja, precis. Men oavsett deras civilstatus, så iakttar de här unga tjejerna. Och
skillnaden där liksom, det är ju, nu säger jag lite som så igen, men jag vill säga det, att skillnaden där mot verkligheten, som verkligheten ofta är, det är ju just det som jag sa precis, att de två tjejerna har valt att ta rollen som, det är vi som ska ligga mer.
Alltså, det stämmer.
Så är det ju annars också ibland. Jag kan också ta den rollen, att jag som ska ligga med dig. Men Det är inte accepterat i samhället.
Nej,
annars är det ju liksom snarare vi som får det behöver inte handla, alltså, ja, men precis. Och det behöver inte handla om att ligga med heller, utan det kan bara handla om så här, som jag tror vi har diskuterat någon gång tidigare i en podd, att liksom sen man var ung, så har man fått lära sig som tjej att inte Att hålla sig undan från mäns blickar. För att om jag ger för mycket, om jag är för trevlig, alltså det behöver inte handla om någonting annat, om det verkar som vi blir för bra vänner, så kommer det alltid komma något annat. Exakt. Och då får man till slut ta skiten liksom. Då är man den som har lurats, eller den som är tråkig. Det är ju oftast den trista personen. Och det är så jävla tröttsamt. Alltså.
Nej, men det blir så tydligt, alltså den kvinnorollen, att behaga kan det handla om. Det är som att vi var på krogen här om helgen, och så satt vi och pratade liksom lite lågmält, och då frågade direkt några så här: fan, är ni nu tråkade eller har ni trist?
För vi inte gav honom upp.
Precis. För det är lite liksom kvinnans roll. Vi ska bekräfta, vi ska få det att vara god stämning.
Och det är precis.
Och också det har man verkligen varit med om, att om man att behöva säga det tidigt så att så här, mm. ja, men jag eller ha, legitimera att jag inte är intresserad av dig.
Mm,
på något sätt så här, mm. säga om jag är i en relation eller
men, och jag tycker det så här, jag hade ganska många år jag inte var i en relation mm. och då det jag tycker det är jobbigt för då i så här jobbsammanhang eller vilka mm. sammanhang som helst. Så har jag många gånger känt att jag har kommit till en gräns då det är som så här: okej, nu måste jag nästan vara lite otrevlig mot den här mm. personen för att han ska först inte tro att det, och det behöver inte vara så alltid, han kanske inte tror någonting, men det finns ändå inpräntat i mig att mm. tänk om han tror att, mm. jag är intresserad av mm. honom nu, men det är jag inte, och bara för att inte jag ska få skiten sen mm. för att han inte kan ta att det inte är mm. så måste jag se till att såhär, nej men shit, nu, nu vill jag inte käka lunch med honom idag. Nu går inte jag och frågar honom om vi ska käka lunch, för tänk om han tror att jag mm. att jag, ja men
att du
det är sorgligt.
Ja, ja, men alltså, att en tjej som, förlåt nu avbryter vi.
Nej
men att en tjej som är för trevlig eller för liksom för, mm. ja mm. på, liksom socialt glad, mm. eller vad ska jag säga.
Mm.
Det behöver inte, det uppfattas som flörtig och det uppfattas som att det är öppet mål mm. måste säga.
Exakt.
Nej, men det är faktiskt det är, och det är så lustigt för att det där känns också som att det är inpräntat i en, att vi ska vara så osäkra, timida, precis på samma sätt som det förväntas med sex, alltså mm. det här går verkligen hand i hand, att vi ska inte ta initiativ, vi ska invänta det för att annars så ger vi konstiga signaler.
Mm.
Även, jag menar, det här är att dra det till sin extrem. Men jag menar, de argumenten används ju till och med i våldtäktsdomar.
Mm. Oh, exakt.
Att hon gav mig sådana tecken.
Mm. Precis.
Vadå, du, så här, som sagt, du tog emot min öl, nu får man inte köpa saker till mig på krogen. Men så här, ja, du köpte en öl till mig, eller vad som helst.
Men det är också sjukt, så här, varför ska man inte få köpa någonting till dig på krogen?
Nej, precis.
Det får man ju inte för att då...
För att jag tycker att det är, ja men precis, jag vill inte ge några sådana fel...
signaler, eller att du skulle vara så här, att det skulle vara tecken på att du är den svagare rollen. Mm. Alltså jag är ju också sån, om någon mm. köper något till mig så är jag väldigt noga med att jag ska köpa nästa. Mm. Men kan jag också säga, men vadå, det är någon som erbjuder mig att köpa någonting, så mm. varför ska jag egentligen inte bara mm. kunna dricka den grejen?
Ja, precis. Men det handlar ju verkligen om det. Alltså, nej, kan man inte köpa på det?
Nej,
för det finns så inpräntat i att så här, nu har jag gett dig någonting, vad ska jag få tillbaka? Mm.
Och det är så här, det här som vi pratar om nu, det är såna, den här typen av strukturer som jag tycker är så, som det är svårt att få fram.
Mm.
Det är jättebra med en sån här film som Lars von Trier. Jag hoppas att folk tänker på det. Nej, men att så här, de människorna som säger att feminismen har gått för långt och sånt, mm. de och att det inte behövs i Sverige, som vi pratade om förra veckan eller förra avsnittet.
Mm.
Att det inte behövs i Sverige för att tänk på kolla hur det är i andra länder. De kan ju inte se det här.
Nej.
Det är inte bara, alltså, det handlar inte bara om våldtäkter och
lön.
Och lön. Nej. Olika lön.
Nej.
Det här är skitviktiga strukturer som är en grund till lönen. Alltså lönen och det här är toppen av isberget. Mm. Liksom. Det som syns. Det är det här som lägger cementerar allting. Ja. Liksom.
Precis. Ja, verkligen. Kvinnorollen, att ta ansvar, att inte vilja få det obekvämt. Det är lite samma sak. Det kan ju vara så grundläggande som att saker ska bli gjorda på en arbetsplats eller
exakt.
Att diskmaskinen ska plockas ut.
Mm.
Precis. Förlåt. För antingen gör man det själv eller så ska man vara den här gnatkärringen som ska komma och
alltså, för det går ju i den här filmen då ni får mig, så är Joe, när hon är liten, har hon en nära och bra relation. Hennes pappa, hon beskriver sin pappa som en varm och det var en, det är en jättefin människa som alltid är glad och ställer upp och finns där för henne och sådär. Medan mamman beskrivs som en väldigt kallhjärtad person som hon aldrig har kunnat relatera till. Och så.
Nej, och som märker av Joes, alltså det framgår ju tydligt, jag tror hon säger det.
Just det.
Första meningen är, när jag var 2 år upptäckte jag min fitta.
Mm.
Och det framstod väldigt tydligt att mamman var väldigt ogillande till det. Eller det är så det liksom visas med pappan som är läkare.
Mm.
Han kanske inte ens uppfattar det, för det är inte heller tydligt, men att det, hon blir liksom avvisande. Förlåt, fortsätt.
Exakt. Nej, men precis. Men sen det finns ett av de här kapitlen som vi berättade om att den är uppdelad i. Så heter Delirium och handlar om när nu är jag på väg att avslöja någonting här. Men i alla fall, pappan är sjuk, så kan vi säga. Men så har vi efterhand så funderar jag lite. Och jag, eftersom det heter delirium och hans symptom i den här sjukdomsprocessen, tycker jag känns, det behöver inte vara så här, det här kan någon annan tolka helt annorlunda, men jag får en känsla av att han är, och nu när den heter delirium,
ja,
måste det vara det. Jag tänkte inte riktigt på att den gjorde det när jag funderade över det här, men nu måste det ju nästan vara så,
ja,
att han är någon typ av missbrukare, alkohol eller något annat. Och då det har då fått mig att fundera lite på att då känns det som Lars von Trier också lyfter fram det här som jag ofta tycker, som vi var inne på nu, som ofta är i sådana situationer, känner jag i alla fall, och säkert också att man hamnar i väldigt ofta, där det är kvinnan som är den ansvarsfulla,
tråkiga,
där, precis, i och med det den tråkiga, allvarsamma, strukturerade och kalla liksom, medan mannen eller pappan är den roliga farsan liksom, som så här leker med ungarna och är så skön hela tiden. Men, och det är ju, han har möjlighet att vara det för att det är mamman som tar allt det tråkiga. Och ja, den känslan får jag i det här, att det är lite det Lars von Trier får fram. Men det är väldigt otydligt, det behöver inte vara så, men,
det är ju super. Mamman är ju inte med i många scener överhuvudtaget. Så han är ju verkligen inte övertydlig. Men precis, när man tänker på det efterhand, så kan det verkligen vara en sån agenda bakom.
Precis. Och det här, jag vill bara säga snabbt att just den här typen av person känner jag igen mig, att jag väldigt ofta blir den här tjejen då, eller kvinnan som är den som så här tar ansvar för allt det tråkiga istället för att göra det där roliga, härliga. Till exempel har jag jobbat på ett korttidsboende med ungdomar med så här, och lite olika, ja, alltså typ Downs syndrom och så här, olika diagnoser. Och då det var alltid jag som var den som så här, jag var den trygga, stabila. De hade mycket förtroende för mig, men det var liksom mer sånt. När man var ledsen kom man till mig, när det var så, eller när man ville ha hjälp med någonting. Och det var precis. Och det var jag som plockade ur diskmaskinen, och det var jag som, eller om man också var arg på någon, så kom man till mig, för då visste man att jag så här gick in och ordnade upp det. Men så här, vissa av killarna där, de är jättehärliga. Jag säger inte att det är deras fel, men att de är de roliga. Det är de kommer till när de ska spela fotboll, och man ska latcha och man ska ha hjälp med något kul liksom. Men jag vill också ha den rollen. Men i och med att jag, och absolut, jag tar rollen som den som plockar ur diskmaskinen, men jag är ju van att göra det liksom. Jag stöper in den mallen.
Precis. Och som sagt, skulle du strunta i att göra det, hur lång tid skulle det ta innan det bara skulle märkas att
precis,
nu görs inte det.
Nej. Och den som liksom så här, tog tag i allt inför föräldrar, att liksom eller sånt som så att inte det var så här cirkus liksom, att ungarna inte fick göra som de ville, utan då blir man ju den tråkiga, man är den som säger till. Jag kan även känna att jag har varit sån i vissa förhållanden, att man så blir den så här, strukturerade personen som har koll på allting liksom. Och det här tycker jag ibland kanske man som kille då behöver gå in och så här, nej men fan, det är inte så jävla roligt att göra de här sakerna, men jag kanske måste göra det.
Precis. Ja, men det är någonting som måste krävas av, och men det där tycker jag också att det är svårt. Nu lägger jag det i kvinnans knä också, vilket är fel, men jag tänker att det går lite hand i hand med att vara den här som ska behaga och som ska till varje pris till att det är god stämning. För det, tyvärr så tror jag också, för att det ska bli en förändring, så kan man inte bara, okej, men jag gör det då, så det blir gjort inte. Utan att då får man också vara den här som bara, ja, då får vi göra ett schema så att alla gör det lika mycket.
Exakt,
alltså, det är så
verkligen.
Och det är ju så jävla jobbigt, men det, för det är just det att det är så här, det talar så emot våran grund liksom. Det vi, ja, men som sagt, uppfostrar till. Men varför ska det vara så, varför ska det vara så krångligt? Det kan man bara göra, det tar inte så lång tid. Man har ju nästan så här den frökens...
Ja, från tjejerna gör uppror.
Ja, men lite så. Varför ska du vara så ställd till problem? Men jag tror faktiskt att det är vad som krävs.
Mm. Alltså helt med.
Ja. Men som sagt, då ligger det ju i... Ska det vara vårat? Det borde ju vara någonting som alla skulle eftersträva.
Men så här, jag kan liksom... Jag tycker verkligen det. Och det är något som jag tror att vi försöker tänka på. Liksom, om man ska så här, inte alltid ta rollen som den personen. Men jag kan också känna att det finns väldigt många människor som anser sig vara ganska medvetna. Människor slash killar. som då kanske... Som faktiskt är medvetna. Men som också skulle kunna så här, ibland välja... hjälpa att till liksom, att ta den rollen. Alltså, vi hjälper till att få det bättre mer jämställt genom att inte ta den rollen. Och de kanske får hjälpa till genom att ta den rollen.
Precis, inte bara okej, nu städer jag eftersom de ber mig. Nu städer jag för att fan, det är stökigt här.
Precis.
Och inte vänta på att den här, att kvinnan ska styra upp schemat.
Nej, exakt. Och handlar inte bara om så här, nej, skitsamma. Det handlar inte bara om liksom städ och sånt. Det handlar också om till liksom att man kanske får vara den som tar ett attitydsansvar. Eller vad man ska säga. Att man är den som ser till att det är liksom en... Ja, skitsamma. Ja,
ja, men det är en struktur.
Strukturera.
Precis. Precis. Men när vi pratar manligt kvinnligt, vi... Jag behöver inte gå in på superdjupet med det här, men Lars von Triers kvinnoroll har ju varit mäkta omdiskuterad till och från. Och jag känner mig väldigt kluven. Jag har ju sett den här, som sagt, är den tredje delen i hans depressionstrilogi, och nu har jag sett de filmerna på sistone för att refresh. Men och jag känner liksom inte igen riktigt. Han är blivit väldigt kritiserad. Han har blivit kallad för kvinnohatare. Och jag har inte sett hela hans... Okej, skitsamma, nu ska inte jag sitta här och bortförklara mig som jag inte vet alls. Det spelar ingen roll. Jag känner inte det så starkt, att han är en kvinnohatare. Jag känner snarare tvärtom. Att han framhålar eller skapar extremt komplexa och intressanta kvinnoporträtt. Hur känner du i den här frågan?
Det, jag håller med. Alltså Melancholia är min favoritfilm av typ alla. Och jag har inte, efter att jag har sett den, så har jag sagt att jag är så här, åh, jag är ett sånt Lars von Trier fan. Men helt ärligt har jag inte sett så himla mycket. Jag har sett lite grann Spriket och den och lite olika. Men inte Antichrist, men lite andra. Och jag känner inte alls så. Alltså jag kan hålla med. Jag tycker att min kritik, en av min kritik till Nymphomaniac, tar jag bara lite fort nu, är att den är, det är massa män då såklart, för hon ligger med massa män.
För hon är sexmissbrukare.
Ja, precis. Och det visas väldigt många olika män. Yttre män. Alltså, och personligheter. Ja, men tjocka, smala, långa, korta, spinkiga, muskliga, ruffa, mesiga liksom. Men om vi bara tar tusendet, så är det väldigt mycket olika. Och det finns liksom ett litet collage av kukar i alla olika storlekar och färger och hår, olika mycket hår och
vad heter det? Omskärningar.
Omskurna och omskurna och allt möjligt. Men kvinnokroppen är, det finns en kvinnokropp genom hela filmen. Precis. Och det är ju då en lång, smal eller mager liksom.
Närmast, inte anorektisk, men närmast.
Ja, men typ. Alltså det skulle det ju kunna vara. Men det kanske inte är i det fallet. Lång, smala kroppar som ser ut som barn i princip. Alltså det är inte så här...
Ja, men hon som spelar unga Joe till exempel, som heter Sally Martin eller någonting sådär. Sally Martin. Ja, kom inte. Hon är ex-modell. 22 bast gammal. Det här är hennes första roll. Det är den vi två skulle, som är väldigt normalviktiga, skulle se ut som två häftiga klumpar i brevet liksom. Och det är ju verkligen, det är ju rätt sjukt. Precis, så till det rent fysiska. För nu är ju Charlotte Gainsbourg en hans
Ja, och hon, och precis, hon är ju med allt. Och hon är en väldigt lång och smal person. Och hon är där som spelar henne som ung, skitlik henne. Ja. Så han är, de har verkligen lyckats med det. Mm. Men hon hade ju inte behövt vara en sån mager person. Och alla de andra kvinnorna som är med, precis, de är,
som
också,
är vänner och,
precis. Ja. Alltså, för sen så träffar hon en, det kommer en till ung tjej med på slutet som vi behöver inte berätta.
Jag blir involverad. Ja.
Ja, hon blir involverad. Och hon liksom, hon ska ju vara typ, hon ska ju vara över 18.
Hon ska vara 15 från början, men hon åldras.
Ja, men det syns ju inte. Alltså hon skulle ju kunna vara 15 år, ja, genom hela filmen. Ja. Och hur, alltså hon är också en lång och smal och sådär, mager. Och även lite andra personer. Han hade liksom, jag tycker att även om, ibland kan jag känna så här att ja, men det är väl onödigt att fokusera på det när det är så mycket annat som tas upp. Men det är ju inte det. Nej. För att det är i de här sammanhangen som den här strukturen finns. Och så länge strukturen finns om att det bara finns en kvinna kropp som är den rätta kroppen, så kommer kvinnan alltid vara underlägsen.
Mm. Ja,
för att det finns aldrig en kvinna. Alltså, om det finns massa män men det finns en kvinna som är den rätta, då det är klart att det finns ett ideal bland män också. Men,
men de tillåts ju att
Och då kan jag tycka att så här, min kritik då mot honom är att jag kan tycka att personer som han har, för det, liksom, det hjälper inte att säga att här, jo, men alla kvinnor, man ska få se som man vill, utan det ju, måste det ju visas och sådana personer, men den makten han har kan jag tycka har ansvaret.
Ja, verkligen stort ansvar, verkligen. Det håller jag med om. Men det är ju inte bara en parentes, utan det är en stor sak.
Men sen kvinnan som så här, den största kritiken han har fått, nu bara jag babblar på här. Det är att han skulle porträttera kvinnor i en offerroll. Och jag, alltså att de alltid är ett offer. Och jag det kan vara så att jag inte förstår liksom.
Men det är inte jag heller i så fall.
Nej, precis. Men för att jag känner inte att jag, för det första så här, en kvinna får vara ett offer.
Precis.
Men han sätter inte kvinnan i ett offer för mannen. Alltså att hon är inte ett offer som ska bli räddad av mannen.
Nej.
Men och så mycket som jag kände igen mig melankolia, okej, jag menar inte att jag på något vis har den ångesten som hon har, men jag kände igen mig väldigt mycket i Kirsten Dunst och spela huvudrollen där. Och vissa delar, liksom, hennes känsla kunde drabba mig jättemycket och jag kände igen mig i den. Och skulle det betyda, om alla kvinnor är offer, betyder det att en person, och att man inte får skildra en person så på film, betyder det att jag aldrig skulle kunna få skiljas på film liksom?
Ja, precis. Eller och framförallt, det känns som att det finns en vilja, som sagt, nu kanske vi är ute och cyklar, men det känns som att det är en vilja att missförstå eller så här. Ja, skulle inte den, om det inte är okej att skilja kvinnor så. Och som sagt, den är A-märkt. Och har liksom blivit godkänd enligt
Nymphomaniacs.
Eller Nymphomaniac, och jag tror även Melancholia garanterat är det. Om kvinnor inte ska kunna porträtteras på det sättet, vilken typ av kvinnor ska porträtteras? Eller ska det bara porträtteras en sorts kvinna? Alltså, för jag tänker, hur många sorters manliga roller, som jag såg till exempel Wolf of Wall Street, Martin Scorseses senaste film med Leonardo DiCaprio häromveckan.
Jag har inte sett den.
Men det är en helt vedvärdig roll, alltså, som han har. Det är en helt okej film, men med vidrig kvinnosyn. Men den skildrar också en, alltså, Wall Street på slutet av 80-talet. Det var ju antagligen en vedvärdig plats med en vedvärdig kvinnosyn. Och den skildras så. Men jag menar, Martin Scorsese framställs inte som en manshatare. Nej. Även om Leonardo DiCaprios roll är ett fullkomligt as totalt. Men kan liksom, de kan porträtteras högt och lågt och liksom extremt ytligt, extremt rått, hårt, alltså, vedvärdigt mjuka på alla sätt. Men då pratar man inte om regissörer som manshatare eller hyllare. Men alltså, så här, vilka typ av, för det här är ju, Lars von Trier gör ju väldigt intressanta kvinnoporträtt. Även bra eller dåliga, men de är komplexa och de får ta så stor plats. Förlåt, nu släpper jag in det.
Jo, alltså, för gud, det var jag som avbryter här. Men och jag uppfattar Lars von Triers filmer, porträtt av kvinnor, som ofta en, alltså hans sätt att ta upp ämnen är ju ofta en kritik mot samhället.
Precis.
Inte att han säger att det är så här att kvinnor nej men precis, det ska inte vara så som han gör.
Nej, precis.
Utan han med, alltså ja, så uppfattar jag ibland att kritiken är att man ser det han gör.
Ja, och ja, men att man det vill misstolka den. Ja, precis. Ja, precis. Precis. Men att, att han skulle skuldbelägga henne för att hon har en märklig sexualitet.
Mm.
Fast det är inte alls det. Den framställs som väldigt, väldigt
exakt.
Liksom problematisk och jobbig ur hennes syn.
Exakt. Alltså att han gör det här är ju för att visa, tycker jag, att kvinnor, att vi har en skev syn på kvinnors sexualitet.
Mm.
Men en som är då den kritiken mot honom skulle ju mena att han framställer det som att alla kvinnor inte får ha sex typ.
Ja, precis. Det känns ju som att kritiken blir väldigt kontraproduktiv. Ja. Eller om han inte får göra de här porträtten. Sen så, han framställs som ett manligt geni och så vidare.
Mm.
Men
det kan få finnas manliga genier också.
Ja, precis. Precis. Ja, men någonstans så känns det lite som att... det är en vilja att missförstå mig, eller en ovilja att förstå. Eller på något sätt. Som jag tycker kan vara lite tröttsam.
Mm. Verkligen. Men det finns en scen i den här, eller ett kapitel, som jag känner mig väldigt förvirrad kring.
Mm.
Det är ett kapitel som jag minns inte exakt vad det heter nu. Det kanske du gör. Mm. Det heter något med den elaka mannen. Nej, de elaka männen.
Jag tror inte att det hette det, men det var ett delmoment i kapitlet som hette det.
Det är i alla fall, då är hon, Joe vill hitta, nu ska jag se om jag inte spoilar här på något vis, men hon vill utforska lite mer.
Hon har tappat lusten i sin platsen hon är i sitt liv just.
Exakt, och... då vill hon utforska det här med att prova något annat, och då vill hon testa att ha sex med någon vars språk, alltså talspråk hon inte förstår. Och då hittar hon ett gäng med mörkhyade män och vill ha sex med en utav de här då och fixa det. Hon stämmer ett möte med den här på ett hotell, och så kommer hon där på det hotellet, och så kommer två män.
Precis.
Mörkhyade män
kliver rakt in,
börjar klä av sig
och klä av henne.
Klä av henne. De pratar med varandra, de har någon hetsig diskussion med varandra från början. Och börjar ha sex med henne i en dubbelmacka. Men så avbryter de.
Och de pratar konstant. De pratar konstant. Under akten.
Ja, exakt, som är väldigt kort.
Som är superkort för att de inte verkar komma överens.
Nej.
Och till saken har att, och det är meningen, men det är något afrikansk språk. Det framstår inte så tydligt vilket land det kommer ifrån. Men det hör till saken att det textas inte. Vi i salongen förstår lika lite som hon vad det handlar om.
Vi ser ju hennes, för då, det är en ganska rolig scen också. För de två blir ovänner då. Så går
hon sitter på sängkanten och de står framför.
Och vi ser ju den då i hennes huvudhöjd.
Ja.
Vilket också blir deras penishöjd. Och det är liksom så här,
två erigerade penisar som hoppar
och
fram.
Och det är liksom inte vilka penisar som är. Det är jävla stora.
Ja.
Och det är väl, det är så här, deras, vad de säger har ju inget med saken att göra. För vi får bara se hennes, vi får ju se hennes ansiktsperspektiv när hon sitter där. Och deras,
och hon fattar ingenting.
Ja. Men den här scenen är liksom, jag fattar den inte riktigt.
Nej.
Förutom att den är rolig liksom. Ja, men vad är det vi har roligt åt?
Ja, exakt. Att den känns tveksam. Men den leder ju till en diskussion mellan Charlotte Gainsbourg och Stellan Skarsgårds karaktärer. Om
ordet neger.
Ja.
Mm.
Eller var dit vill komma.
Ja.
Ja. Och hur de tolkar det på olika sätt. Alltså, och det är ju verkligen som, alltså, de här två männen, de framstår som extremt exotiska.
Exakt, precis, där är snack om djur liksom.
Supervältränade, som sagt, jättevälhängda. Och som sagt, vi förstår inte vad de säger. Och som sagt, det var det som var lite konstigt att
men på något vis, alltså, det är med det här att hade de varit, inte varit mörkare, Men då är det ju inte det. Är det bara vi som tänker så för att vi har lite fördomar att han ska ha en... Att det är för att de är... Men, nej, jag vet inte. Men på ett sätt så framställs ju de som kvinnor alltid har gjort. Att de bara är... Det är inte diskussion... Alltså att det är bara deras kroppar och sådär som är det intressanta i sammanhanget. Mm. Men det är ju för att han, varför han i den här scenen väljer att ha två svarta män.
Mm.
Ja. Men just, han tar ju... Precis, förlåt. Fortsätt med diskussionen om neger.
Ja.
Mm.
För hon säger neger väldigt rakt upp och ner.
Mm.
Utan, och då rycker Seligman till och så här, men det, nu, jag tror att det är mörkhyad du menar eller någonting sånt. Mm. Han tillrättavisar henne.
Mm.
Varpå hon säger att jag tycker man ska benämna saker vid sitt rätta. Eller var något sånt, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa.
Hon säger att det är så att några saker, men bland annat säger hon så att det är precis ett hot mot demokratin att vi tar bort ord. Och att men precis, det säger hon. Men så säger hon jag säger vad hon säger. För sen så säger hon något som typ innebär att vi lever i en tid där vi medvetet missförstår och fördömer.
Mm.
Och det tänker jag att han, eller det är säkert många som tänker det, att det är en känga liksom till
Lars von Trier.
Till Lars, precis, från Lars von Trier till det som var i Cannes när han blev så här personen och gratta bla bla bla. Att, för då sa han något i stil med att han till viss del förstår Hitler.
Ja, just det.
Jag kan sympatisera med honom lite grann. Ja. Så det tänker jag är en känga till det. Och det så, alltså ibland kan jag också, det just det hon säger att så här, vi lever i en värld eller en tid där vi medvetet missförstår och fördömer. Det kan säkert vara sant ibland.
Mm.
Men
ja, det har vi ju precis pratat om.
Ja, precis. Så det är ju exakt, det är ju sant. Mm. Men däremot
I det här kontexten är det lite konstigt.
Ja, och ordet neger tycker jag är alltså det finns ingen anledning att använda det ordet.
Nej.
Jag tycker bara det är ett
förknippat med slaveri och...
Ja. Varför ska någon stå upp för att så här, jag vill säga ordet neger? Det är min rättighet.
Nej, precis, för man kan jämföra med till exempel att fitta och bög har använts som svordomar. Mm. Där finns det ju en verkligen en poäng att minna tillbaka orden.
Mm.
För att de inte har betytt något. Det ska inte vara skällsord. Medan neger, sagt, det användes väl av slavhandlare.
Ja.
Och liksom,
och det betyder väl slav, eller gör det inte det? Nej, kanske inte gör.
Ja, det känns. Nej, det var i alla fall inget positivt. Nej.
Men och det som jag tycker är till filmen, så för inte den här diskussionen. Den får inte, för, eller jag förstår inte vad den var kontexten liksom. Jag fattar inte varför den...
Nej, men det är nog som du säger, att han kanske vill... För han är ju, det är ju rätt mycket... symbolik och
verkligen.
Han vill ju säga mycket sådana saker.
Mm.
Och han helgarderar sig lite med att Stellan Skarsgård säger jag förstår vad du menar, men jag håller verkligen inte med.
Mm.
Eller så det är liksom, om han nu var orolig att det skulle tolkas på ett sätt, så har han liksom helgarderat sig åt andra hållet också.
Jag måste bara säga en sak till om det här, att hon säger det här med att hon säger att vi lever i en tid när vi medvetet missförstår och fördömer. Att det, egentligen, nu har inte jag riktigt funderat ut det här resonemanget, men egentligen så hänger ju väldigt mycket i filmen med, handlar ju väldigt mycket om det liksom.
Mm.
Att så här, att liksom även hennes så här, att vårt sätt att se på kvinnlig sexualitet blir ofta, eller vårt sätt, men samhällets syn, att då blir det ofta, som vi har varit inne på nu flera gånger, att det är något förbjudet och något fel som inte ska vara. Men det är vårt sätt att se på det. Det är ju inte så.
Nej.
Nu blir det väl djupt. det känns som den där meningen kanske inte bara hade med den, som jag sa nyss, varför har de med den här delen? Det kanske inte bara hade med den scenen att göra. Nej. Utan han, ganska mycket är inte, det är inte alltid som det är. Om vi bara väljer att se det i ett nytt ljus eller något annat liksom.
Ja. Precis. Ja, men det är så kan det säkert vara.
Mm.
Och utifrån det att han blir kallad för kvinnohatare och sådär. Mm. Ja, verkligen.
Exakt.
Nej, men skulle du rekommendera folk att se den här filmen?
Absolut.
Mm.
Det tycker jag. Den öppnar till väldigt mycket, även om det finns delar att vara kritisk mot, så öppnar den till väldigt mycket tankar och diskussion. Liksom.
Mm. Men jag skulle också rekommendera folk att se den. För att det är en befrielse på något sätt. Att någon tar sig an den kvinnliga sexualiteten så på djupet. Och liksom både problematiserar och... analyserar.
Exakt.
Ska vi gå över till
ja.
Lite mer vad mer som har hänt sen sist vi spelade in. Mm. Det har ju varit bland annat lite uppmärksamhet kring Jens Spendrup.
Jens Spendrup.
För att tala om feminism som vi gärna pratar om. Eller andra ismer.
Eller...
Som han har pratat om. Tycker att vi ska göra en regel att inte prata så länge om sådana här dumheter.
Nej, jag vet inte.
Men ja, jag lyssnade inte på intervjun.
Nej, inte heller. Jag har bara läst lite i efterhand. Mm. Och hört liksom.
Men där kan man ju också verkligen snacka om vi har ett tema att vilja missförstå eller att inte vilja förstå.
Exakt.
Så är alltså, hans uttalande, man blir helt...
Ja. Eller att inte kunna förstå typ. Alltså, känns så här, de personerna... I den åldern.
Mm.
Nej, så är det inte alls. Men alltså fan, mycket gubbar i den åldern. Mm. De fattar ju inte att liksom... De tror att de sitter på en sanning. Liksom. Mm. Men det... Nej, det är dags. Time to retire. Spänn
upp. Han säger så här. Han glädjer... Om vi ska bara dra ett kort vad han sa. Att han glädjer sig åt att fler kvinnor kommer fram i ledande positioner. Men att anledningen till att det är så få kvinnor på topppositioner är att det helt enkelt inte finns tillräckligt många kompetenta namn.
Mm.
Ja. Till skillnad från honom som har ärvt sin position.
Ja, exakt. Det finns mycket att säga om honom. Men vi går vidare till idag. Apropå det här. Så jag tror det var idag. Alltså, jag vill inte prata om den här personen heller. Men nu gör jag ändå. Blondinbella har bloggat, har du läst det?
Mm.
Mm. Om, ja, hon tar ju upp feminism. Sen om det liksom är så här vad feminism handlar om, så jag vet inte om jag kan säga att hon bloggar om feminism.
Nej.
Men hon säger i alla fall klart och tydligt att hon inte är feminist. Och att ja, liksom, vad säger hon?
Nej, men att hon är trött, att feminister är ett gäng vita medelklasskvinnor som sitter och klagar om samhället idag över ett glas rött.
Ja.
Det känns som att alltså, hon är ju så verklighetsfrånvänd så att det liknar ingenting. Och sen var det var roligt för Margret Atladottir hade tagit upp på Politism idag också, eller om det var igår, att Blondinbellas magasin Egoboost för 2 eller 3 år sedan hade en framsida som hette Feminism 2.0 som Blondinbellas egna magasin, så det är ju så pinsamt. Men hon skrev bland annat att jag skulle aldrig ta ordet hen i min mun.
Man skulle aldrig sätta på sin son en klänning och det,
om han, och skriver jag att min son, skriver jag om kommande flickvänner av min son, så är det bara att statistiskt sett så är det större sannolikhet att han blir kär i...
if you think so.
Ja, precis.
Om det är den uppfattningen. Alltså, det är åtminstone normativ som bara kan bli.
Mm.
Och det, nej, alltså, absolut. Ja, men jag ska bara säga så att det känns som så här, jag fattar inte, det är samma som ordet neger. Varför? Om man, alltså det finns ju ingen, hon kan väl inte tycka att så här, det på något vis skulle vara ett problem om det blev mer jämställt.
Nej, precis. Varför skulle hon känna sig hotad inför det?
Vad är det hon känner sig hotad av? Liksom?
Eller aggressioner emot. Ja. Alltså, det är helt,
alltså, det är helt att det är hennes första liksom, punkt. Jag är moderat och stolt kapitalist. Att det är, ja, men lite kapitalist i alla fall. Mm. Eller liksom, fast det, så behöver det inte vara heller. Det kan väl klinga ihop med feminism jättebra.
Mm.
Nej.
Nej.
Men ja, nej. Men sen så tänker jag också lite så här att hon, Blondinbella, man hör inte så mycket av henne nu.
Nej,
hon vill ge sig in i den här debatten och skriva. Och så här, jag menar, bara hennes avslut är, jag älskar kungafamiljen. Den brukar folk också gilla, så jag slänger in den med. Ja. Att hon vill bara så här, nu säger jag sånt som folk inte gillar, så kommer folk, så får jag komma till debatt och prata om det.
Precis. Skaka liv i någonting. Ja, nej, vi släpper Blondinbella. Hej då.
Hej då. ja. Sen såg du på Nyhetsmorgon när Panetoz var där?
Nej, vi har läst om det efterhand. Mm.
De vann Melodifestivals deltävlingen. Ja. Och då
gick vidare, ja.
Ja, exakt. Precis. Och då fick de är ju ganska många i det här bandet, Panetoz. Mm. Och då fick de och Sanna har bestämma det också.
Skandinavisk kingen.
Då fick de varsin namnskylt.
Ja. Och det har lett till en hashtag.
Ja, som heter mitt namn. Mm. Som folk lägger upp på Facebook och Instagram och sånt där. Mm. Så man, alltså man förklarar, det är väl inte typ bara ett statement egentligen, för man förklarar liksom, berättar någonting om sitt namn och så här. Ja.
Vilka, ja precis, vilka associationer. Ja, det där känns det är lite svårt att sätta sig in i när man själv heter Ida i Sverige, där är väl jättevanligt namn. Men jag kan ju tänka mig att om man själv har haft ett namn som läraren har stakat sig på varje gång från första skoldagen eller dagis eller så här, skratta lite åt eller har gett ett knasigt smeknamn som är lite enklare, så kan jag förstå att man blir upprörd liksom. Samtidigt så, som vi var inne på tidigare, så det är ju inte super med dåliga intentioner som de gör, men jag tycker det är jävligt tanklöst.
De kunde ju såhär bara, alltså, är det många personer som har svårt att läsa namnen, så gör det på ett smidigt sätt liksom. Nu var det ju så här, nu ska vi göra det till något roligt, men någon borde ju ha tänkt. Det var färgglada skyltar liksom. Så det var ju genomtänkt liksom, klippt ut eller gjort så här plastklistergrej. Och jag fattar inte grejen, men jag kan också tycka att jag vet inte. Är det en sån himla sak? Så, det är det säkert. Ja, när jag var liten så fick jag också ibland, för Cassandra är konstigt nog, så kunde det vara folk som inte som aldrig hade hört mitt namn liksom. Alltså unga barn som var såhär, vad var det du hette nu igen? Och liksom att man, det var inte som att heta Ida, för det kommer man ihåg, man känner igen namnet Ida. Och jag tyckte ju det var jobbigt ibland, för att man blir plötsligt lite annorlunda. Och då hade jag ändå ingen bakgrund som var liksom från ett, som annorlunda på det viset liksom, just med etnicitet. Så jag förstår verkligen kritiken.
Samma sak att såhär, säg att det skulle vara, vi säger att Hoffmeister, som också är ett jättestort band, skulle komma dit, som kanske har lite mer vanliga namn i citationstecken. Hur vanligt är det att så här, att programledaren benämner alla vid namn?
Nej, precis.
Det, alltså, det blir ju en grej, för det gör man inte. Man pratar oftast med en eller två och sen resten sitter då, mer eller mindre tysta.
Precis, men då...
Jag har inte sett det här, så jag ska inte säga.
Nej, fast han säger inte allas namn. Nej. Han räknar upp allas namn när han delar ut dem. Ja. Men det är ju liksom... Han hade lika gärna kunnat ta en lapp och säga, okej, jag lär mig inte alla era namn. Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Men så tänker jag igen så här. Om Hoffmaestro hade varit där och de hade gjort så här, då hade ju inte vi associerat det till någonting mer än att han faktiskt bara har svårt att lära, för det var en manlig, det var en kille som var den här programledaren, att han har svårt att lära sig deras namn. För att då det hade vi ju inte, då hade ju inte jag tänkt det hade ju inte funnits någon annan del i det, utan då hade det ju verkligen bara varit att han inte kunde lära sig deras namn. Men
fast lära sig deras namn av kvantiteten, kanske inte av, för att de har så många, inte för att du har så konstigt namn.
Fast det var ju det som uttalades var ju att så här, ni är så många personer, jag kan inte era namn. Det var ju
men då skulle det ju vara en grej också. Som sagt, jag har inte sett det här, men då skulle det verkligen vara en grej. Och du, bla 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 bla, vad tycker du om den frågan? Alltså att det verkligen så här, att då ska han ju prata eller ha en personlig fråga till varje, om det ska göra så stor grej av att jag måste ha alla deras
absolut
namn.
Absolut, men jag känner också att vi analyserar in väldigt mycket i det här.
Jo.
Kanske också för våra fördomar. Att vi direkt, eller fördomar, men att vi direkt nappar. Jag gjorde också det, jag tyckte det var skitkonstig grej när jag kollade. Men så tänker jag det ett varv till, att varför tänker jag så? Varför blir jag så kritisk till det här? Hade det varit Hoffmaestro så hade jag inte blivit det.
Nej, men då hade det med största sannolikhet
inte
kanske
gjort. Nej, absolut.
Alltså, det, men som sagt,
det är lite som Kodjo, nu säger jag en grej också, gammal sak, men med Kodjo och Sissela Kyle skämtet. Att när hon på vilken gala, Petra?
Nej, Guldbaggegala.
Guldbagge. När hon säger något skämt, någonting som
associerar. Nu blir det färgfilm. Kodjo alkoholår.
Ja, precis.
Och Koda kolor betyder färgfilm.
Mm, precis.
Så det var en extrem ordvits med hans namn, men alla tolkade det som att det var med hans hudfärg.
Mm, precis. Att då är det ju allas fördomar som gör skämt rasistiskt än att det var det. Sen hade de ju kunnat välja att inte skämta om det för att man vet att det här kommer uppfattas så.
Ja, det verkligen det kommer att misstolkas. Ja, det där är jäkligt svårt alltså.
Precis, man måste ju vara tankfull. Jag menar inte att man inte får vara det, men ibland så väljer vi att tolka in mer. Det är egentligen lite samma med den här filmen också. Eller med kritiken mot kvinnor.
Mm.
Alltså de som menar att han är en kvinnohatare.
Ja.
Ja.
Dagens tema, att vilja missförstå.
Ja. Ja, inte med det sagt att jag tycker att de på något vis gjorde rätt på SVT. Eller nej. Så här. Det är inte det jag säger.
Nej, jag förstår. Ja, men det är intressant att diskutera. Ja, just okay. För att det finns ju också en risk att det blir någon form av självcensur som inte heller är bra. Alltså här, att man tassar mycket på tå för att inte vilja uppröra.
Nej, precis.
Och det blir också väldigt, då blir det ju en särbehandling som är negativ, eller liksom en positiv särbehandling som bara negativa konsekvenser.
Mm.
Yes.
Gud, man kan ta det så många varv. Mm. Men nu stoppar vi.
Ska vi komma till, har vi någon mer grej vi vill prata om veckan? Eller ska vi komma till vår nya programpunkt?
Vi kan bara säga att JC idag kom med, för det tycker jag var en ganska rolig grej. Eller intressant grej. I sin nya reklamkampanj så är det en tjej och en kille, tror man. Mm. Men det är samma modell som är båda.
Just det.
Och
det är en kvinnlig modell.
Exakt, som är båda två. Och då när jag såg det först så kände jag lite så här, ja men vad då?
Hon är verkligen, det går inte
det går
att se.
Inte skillnaden. Nej.
Eller det går, ja precis. Skillnaden går att se.
Ja, precis. Men det går inte.
Det går inte att se att det är samma person.
Nej, verkligen.
Eller knappt att det, nej, verkligen inte.
Exakt. Men då, alltså det är väl kanske mer så här, de frågorna som det får fram, som det här ställer, som är det intressanta än hur reklamkampanjen faktiskt kommer se ut.
Liksom. Precis, precis.
Och fast de har också lite som, när vi tittar på det förut så sa du att du tycker ändå att de har liksom lyckats med att den som ska vara man här då är inte alltid, det är inte, eller snarare den som är kvinnan är inte alltid den som tittar in i kameran.
Nej, precis, de har ju lite en annan bildtänk, liksom genustänk så.
Exakt.
Mannen tittar, för så det har du bett mig att att när en kvinna och en man fotograferas, det kan ni tänka på när ni går på stan, i samma bild så är kvinnan till för betraktaren och tittar oftast in i kameran på ett förförande sätt, medan mannen är ointresserad av betraktaren.
Alltså det är alltid så.
Ja, det är alltid så. Det slår aldrig fel.
Nej.
Men bland annat så har vi det är en Björn Borg-kampanj nu som är väldigt mycket så. Det här nyckelhålsgrejen. Och där var det, i den här var det ju så att kvinnan tittar bort och kvinnan som framstår som en man tittar in.
Exakt, i reklamen.
Mm.
Men ja, precis. Det, och ännu mer intressant kanske är att, eller det är lika intressant, men att de som sa så här, frågorna liksom som kommer upp.
Mm. Och vad så, är liksom kön?
Exakt.
Könsrollerna och
precis, vad är det som vad sätter är man? Könsrollerna liksom? Men är det när man i efterhand, när man tittar på bilden och tror att det är en man och sen får reda på att det är en tjej liksom, är det bara något som vi har hittat på då? Att hur en kvinna skulle vara
ja.
Och se ut liksom. Ja.
Rätt intressant.
Se vad som händer med den.
Nu nu till Kaskras tipsa. Börjar du, Kask?
Jag vill tipsa om filmen Melancholia. Som jag redan har sagt att det är en av mina favoritfilmer. Men alltså, den har man inte sett. Ni får mena jag också, men om man inte sett Melancholia så tycker jag verkligen man ska se den.
Verkligen.
Och jag har bara sett den en gång på bio. Och
det avundas jag dig.
Ja, för det var alltså sån upplevelse att se den här filmen på bio. Och jag, det är lite synd för att nu är jag så här att jag inte vill se den igen. För jag vill inte råka förstöra någonting.
Det tror jag inte. Men det är ju klart att det är en maffigare upplevelse.
Den var så här, hela biosalongen var tyst.
Mm.
Lite hans grej verkar det som. Att han slutar filmerna med bara svart så här en lång stund som man är tyst.
Mm.
Men det här var så här, det kändes som att jag var så fruktansvärt drabbad. Alltså, jag kände allt de kände. Mm. Ja, det var sjukt. Och långt efter. Ja. Fast ändå inte på ett så här, inte ångest på ett sätt som gjorde att jag inte tycker att man ska se den.
Nej.
Utan
det, drabbad liksom.
Ja, verkligen. Men jag, och det var, jag kände ångesten, men det var ändå någon annans ångest liksom. Mm. Som det var känslan av ångest, men det var inte min ångest. Liksom.
Mm. Ja, det är en väldigt bra film.
Mm.
Jag skulle vilja tipsa om, för er som inte har sett den, det här är en tv-serie som har pågått sen, jag vet inte, 2010 tror jag, men Parks and Recreation, Amy Poehlers serie.
Jag har inte sett den.
Se den. Mm. Det, just nu pågår säsong 6. Och det är en så himla, himla bra och rolig komediserie om en kommunpolitiker, alltså Amy Poehler, och hennes kontor, alltså med kollegor i en liten amerikansk småstad som heter Pawnee, som är, det, den är fantastisk. Det är en sån härlig stämning och bra humor och
vad heter det, så
Parks and Recreation.
Parks and Recreation. Ja, okej. Okay. Jag vill också tipsa om en hiphop duo som jag inte har lyssnat så jättemycket på, men det jag har hört är skitbra. Jag är lite osäker på uttalet, men jag tror man säger Anaye, som är två svenska tjejer. Och de är så jävla grymma rappare. Mm. Och så här lite, det känns lite 80 eller 90 snarare kanske.
Mm, retro väldigt.
Ja. Anaye, lyssna på dem.
Mm, det lät grymt.
Mm.
Det du spelade.
Mm. Ja, det var nog mina tips. Jag tycker också att senaste avsnittet av Gills varandra med Skiz var väldigt fint. Så det, om man inte
kan man fortsätta titta på. Följa.
Mm.
Mm. Ja, vi får se vad vi pratar om nästa gång. Det har vi inte bestämt än.
Nej.
Men tack för att ni har lyssnat. Den här fantastiska gingen är gjord av vår vän Puppe. Hej då.
Hej då.